den kanske enskilt viktigaste delen, det är vad som händer efter att vi har utfört ett beteende. Det vill säga, vilka har konsekvenserna varit för mig att uppvisa det här beteendet vid tidigare tillfällen?
Välkommen till det 10:e avsnittet av SLA-podden. SLA står för Swedish Learning Association, som är ett nätverk för lärande och förändring, och jag som presenterar podden heter Ulf Söderberg. I det här avsnittet ska det handla om motivation för att lära. Det är inte alltid så lätt att göra det man tycker att man borde göra. Själv har jag en plan att tillbringa den kalla årstiden på lite mer sydliga breddgrader än Jämtland, närmare bestämt i Spanien. Och ska jag vara där mer än som turist på en charterresa, vill jag kunna prata åtminstone hjälpligt på spanska. Jag har haft den här planen i många år och har haft god tid på mig att lära mig språket. Jag har gått studiecirklar och testat språkappar, men jag har inte kommit speciellt långt. Kanske lite mer än una cerveza por favor, men det hade kunnat vara så mycket mer. Jag borde ju ha varit starkt motiverad, men... För att få svar på det här med vad motivation är för någonting och hur det fungerar, och då speciellt för lärande, både mitt eget men också om jag ska utforma lärinsatser för andra, har bjudit in Stefan Söderfjell, som just kommit med en liten bok om motivation. Välkommen Stefan, och du kan väl börja med att presentera dig.
Tack så jättemycket Ulf, vad roligt att jag får vara med, och vad roligt att du när drömmar om Spanien. Jag går omkring med liknande drömmar faktiskt. Sen om det blir Spanien eller något annat varmt resmål vintertid, det låter jag vara osagt. Men jag delar dina tankar om att lämna landet vid vinterhalvåret. Jag har en bakgrund som forskare. Jag var verksam 10 år och forskade och doktorerade i psykologi. Har under mina egna forskningsverksamma år och därefter på heltid sedan jag lämnade universitetet 2007 ägnat mig åt att försöka förmedla forskningsbaserad kunskap om mänskligt beteende i lite olika kontexter och sammanhang, men kanske framförallt inriktat mot arbetslivet och hur vi mår och beter oss i arbetslivet. Och det har jag gjort på en massa olika sätt, bland annat genom att jag har skrivit ett antal böcker om vårt mänskliga beteende, där några av de här böckerna har kommit att handla om vad som driver oss och vad som motiverar oss. Till exempel den senaste som då handlar just om motivation och heter En liten bok om motivation. Och för något år sedan så kom jag ut med en bok som heter En liten bok om mål tillsammans med min kollega Kristoffer Svensson, som också handlar om en specifik del av det här med motivation.
Om man utgår från mitt exempel nu med att jag vill lära mig spanska här nu då. Vilken roll spelar motivation i det här? Och egentligen om man kanske börjar med, vad är motivation för någonting?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag har mer och mer börjat landa i att en av de bästa saker vi kan göra för oss själv och för varandra i exempelvis arbetslivet, det är att lägga lite mer vikt vid att definiera de begrepp som vi använder oss utav. Och motivation är ju ett sånt här begrepp som vi använder oss till höger och vänster och nästan tar för givet att vi förstår vad det innebär och betyder. Och jag tror att ska vi kunna påverka någonting och förhålla oss på ett positivt sätt till någonting, så är vi ofta bekänt av att faktiskt börja med att lägga lite större vikt vid att tydliggöra definitionen på de här begreppen vi slänger oss med. Och motivation, om man tittar i läroböckerna kring motivation, så avser det kort och gott drivkraft till handling eller drivkraft till beteende. Och motivationen är då helt enkelt det som gör att du gör vissa saker. Det vill säga, vi behöver ju konstant bete oss. Oavsett om vi har lust eller inte, så gör vi ju alltid någonting. Även när vi tycker att vi är passiva, så gör vi ju någon form av aktivitet som vi skulle kunna beskriva som en passiv aktivitet. Att vi sitter i soffan eller vi tittar på ett tv-program eller vi lägger oss i sängen och lyssnar på en ljudbok eller liknande. Och i grund och botten så är motivation då drivkraft till beteende. Det är det som styr vad du gör. Men det styr också hur intensivt och med vilken koncentration och ansträngning du gör någonting. Så att när du är motiverad så gör du någonting, och du lägger också ner en viss mängd energi och fokus och kognitiva resurser på aktiviteten. Och slutligen så påverkar den här drivkraften hur varaktigt ditt beteende är, det vill säga hur länge du står ut med att utföra den här aktiviteten och hur benägen du är att resa på dig även när du möter på motgångar. Och kortfattat kan man säga att har vi mycket motivation för i ditt fall att försöka lära sig spanska, så kommer du ägna dig åt de aktiviteter som gör att du lär dig spanska, till exempel läsa läroböcker, lyssna på ljudkurser, gå på utbildningar. Du kommer att vara väldigt koncentrerad, anteckna, du kommer att försöka öva mycket och du kommer när du möter på motgång, vilket man ofta gör när man ska lära sig någonting, att kliva upp på nytt och försöka på nytt och formulera nya fraser och memorera glosor och så vidare. Så motivation styr vad vi gör, hur intensivt och hur länge vi gör någonting.
Så när jag då har slarvat med mina läxor och inte träna i den mån jag borde ha gjort, så då har jag alltså haft en bristande motivation.
Ja, det skulle man kunna säga. Man skulle också kunna säga att det kan vara så att du har haft motivation för någonting annat som har överstigit motivationen för dina läxor. För det är ju så med livet, en av de stora utmaningarna är ju att vi ständigt står inför alternativ. Och var gång du sätter dig med läxboken så vet du ju mycket väl om att det här är ju tid som du också skulle kunna ägna åt att gå ut och ta en promenad, sätta dig och prata med din partner, rasta hunden, titta på nyheterna, gå igenom mejlen, whatever. Och det är ju det som gör vårt beteende så komplext och samtidigt intressant. Det är ju att i varje givet ögonblick så står vi med en sån fantastisk rikedom av valmöjligheter. Och det innebär ju att det vi väljer att göra, det är ju det som vi för tillfället då av någon anledning är mest motiverade att göra. Och på så vis kan man ju säga lite paradoxalt att även när vi upplever att vi tycker att det är jobbigt och det är inte lustfyllt, men de facto att vi väljer att göra en viss aktivitet är ändå någon form av bevis för att vi just nu är motiverade att utföra den aktiviteten. Mest motiverade att utföra den aktiviteten, för att annars skulle vi ha gjort någonting annat.
Men om man då tänker på spanskan där, så det är ju någonting som jag vill göra. Jag vet varför jag vill göra det. Det är ingenting som någon annan säger åt mig att göra. Så finns det någonting jag kan göra för att öka min motivation, för att liksom stärka mina drivkrafter så att det blir verkstad av den här spanska ambitionen?
Ja, det tror jag kanske. Jag tror att det vanligaste misstaget när vi både ska förstå men kanske framförallt påverka motivation hos oss själva och hos andra, det är att vi försöker så att säga påverka motivationen innan beteendet. Vi försöker intala oss själva att nu ska jag försöka motivera mig själv. Vi försöker att formulera positiva målbilder med vad det ska innebära när vi har nått i mål och så vidare. Och det är inget fel i det. Det behöver vi göra. Det är en viktig del i det här med att motivera. Men vi glömmer oftast bort den kanske enskilt viktigaste delen. Det är vad som händer efter att vi har utfört ett beteende. Och forskningen visar att våra beteenden, när man lägger samman dem över tid, så bildar de ju över vårt liv en lång enastående kedja av beteenden, där ett beteende avlöses av ett annat beteende som avlöses av ytterligare ett beteende. Och varje sånt här beteende är ju inramat i ett sammanhang där du har ett före och du har ett efter. Du har en omgivande miljö med människor och en fysisk miljö som på olika sätt skicka signaler till ditt sinnessystem och påverkar vilka länkar du ska lägga i den här beteendekedjan. Och då ser man då att en specifik länk i en beteendekedja, i det här fallet att faktiskt ägna sig åt att konsumera litteratur på spanska, ta del av utbildningar och så vidare, den påverkas i allra största hand av vad som har hänt i tidigare tillfällen när jag har uppvisat motsvarande beteende. Det vill säga, vilka har konsekvenserna varit för mig att uppvisa det här beteendet vid tidigare tillfällen? Och då kan man säga att konsekvenser kan ha två olika inverkan på vår villighet att knyta in samma länk i beteendekedjan på nytt. Det kan ha förstärkande konsekvenser så tillvida att vi blir mer benägen att uppvisa samma beteende på nytt. Och det kan ha det man kallar för bestraffande konsekvenser, det vill säga vi blir mindre benägen att lägga in den här länken i beteendekedjan på nytt. Och en förstärkande konsekvens, det är ju när någonting då du uppvisar ett beteende och omedelbart efter att du har uppvisat det här beteendet eller väldigt i nära anknytning till beteendet så erhåller du någon form av konsekvens, medvetet eller omedvetet, som gör dig mer villig att uppvisa det här beteendet på nytt. Varje beteende leder ju fram till många olika konsekvenser. Både såna här förstärkande konsekvenser som ökar sannolikheten för att du ska uppvisa det på nytt. Men också bestraffande konsekvenser. Till exempel i termer av att det blir jobbigt att sitta och läsa den här boken. Du får höra klagomål från din omgivning att du bara sitter med näsan i läroböckerna. Det blir obekvämt att sitta ner och läsa. Du känner frustration för att det inte går in på en gång. Alltså det kommer ju en massa såna här negativa konsekvenser när vi ska lära in någonting nytt. Som då kan beskrivas som bestraffande. Det vill säga att de dämpar din benägenhet att exponera dig för det här beteendet på nytt. Och här är det då viktigt att fundera på. Hur ser konsekvenssystemet ut för det här specifika beteendet när du utför det? Det vill säga, vad är det som förstärker och gör dig mer benägen att göra det här på nytt? Och vad är det som bestraffar och gör dig mindre benägen att göra det här på nytt? Och fundera då på, vad skulle du eventuellt kunna göra för att ytterligare förstärka det här beteendet? Ett är ju möjligen att i så snar utsträckning som möjligt få testa på din nyvunna kunskap. Att kanske, om du känner folk som är spansktalande, så snart du har lärt in lite nya ord eller fraser eller meningar, få en möjlighet att berätta för dem. Kanske koppla upp dig på Zoom och få se hur de reagerar när du faktiskt kan formulera en fras på spanska. Det skulle kunna vara ett exempel på hur man får en snabbare förstärkning. För jag tror att det här är utmaningen med allt lärande, inte bara spanska. Det är att det kostar på att utsätta sig för någonting där vi ska lära in någonting nytt. Det är i sig förenat med väl så mycket bestraffning som förstärkning. Vilket gör att vi helt enkelt inte orkar över tid. Och då kan man fundera på, vad kan jag göra då för att det ska bli lite mer förstärkande? Och ett sätt i ditt fall skulle kanske kunna vara att lite snabbare få testa på dina nyvunna kunskaper.
Så det kan handla då om att kanske inte anstränga sig mer i första hand, utan att göra situationen kring lärandet mer, säg, belönande eller meningsfullt eller lustfyllt.
Yes, precis. Det är oftast över tid svårt att anstränga sig mer till ett vidmakthållet beteende. Det är naturligtvis en viktig del att vi anstränger oss. Men ansträngningen är ju också i sin del en del av beteendet som utförs. Så det är viktigt att du ser att ansträngningen bär frukt i form av någon form av belöning eller förstärkning av något slag. Och om man inte ser det, då kommer man efterhand att anstränga sig mindre och mindre för att beteendet successivt till slut avtar. Och det här är ju kruxet med allt vårt beteende, att kunna identifiera förstärkningsmekanismer. För det som är viktigt för att någonting ska förstärkas, det är att konsekvensen kommer i väldigt nära anslutning till beteendet. Så om du tänker till exempel att du fått gå ut och testa dina kunskaper. Du övar på spanska under några månader och därefter får du åka till Spanien och testa på dina kunskaper. Då har det gått alldeles för lång tid. För att en konsekvens verkligen ska påverka ditt beteende, i det här fallet att öva på spanska, så måste den inträffa i extremt nära anslutning till beteendet. Det som händer annars är att den bestraffande konsekvensen, den inträffar precis direkt. Det är jobbigt att sitta där och nöta in glosor gång efter gång efter gång efter gång. Och därför så är det viktigt att, så att säga, konkurrera de bestraffande konsekvenserna med förstärkande konsekvenser väldigt nära inpå beteendet. Det här är såklart en utmaning, men här får man vara lite kreativ då och fundera på vad skulle jag kunna göra som ger mig en snabbare positiv förstärkande konsekvens på det här beteendet.
Om man lyfter det lite från min spanska horisont nu då till att, för den här podden riktar ju sig till många som jobbar inom utbildningsavdelningar till exempel, och där man gör utformar lärinsatser för andra människor. Och hur ska jag ta med mig det du säger när jag ska göra det för andra? För det, är ju, det kan ju skilja väldigt mycket vad folk tycker är viktigt för dem.
Absolut. Och det man kan vara säker på, det är ju att alla människors beteende vilar under samma grundläggande beteendelagar, så att säga. Så att vårt beteende påverkas av de efterföljande konsekvenserna. Och vi blir mer eller mindre villiga att uppvisa samma beteende beroende på vilket konsekvenssystem de här beteendena är inramade i. Men sen kan vi ju naturligtvis tänka oss att det finns vissa saker som för de allra flesta människor vid de allra flesta tillfällen kommer att förstärka beteenden. Så till exempel så är vi ju väldigt, vi är sociala varelser som tycks ha ett grundläggande behov av att kunna skapa goda relationer och kontakter med andra människor. Och att till exempel när man ser en person uppvisa ett önskvärt beteende, visa intresse, ställa frågor, ha ett inbjudande bemötande, ge uppmuntrande kommentarer, vad spännande, berätta mer. Och det där blir ju naturligtvis jätterelevant om det handlar om att lära in någonting. Att faktiskt när en person uppvisar de beteenden som vi kan anta är nödvändiga för att man ska kunna lära in någonting. Att personen får det förstärkt genom att man visar nyfikenhet, genom att man blir den här personen som ställer frågor och låter personen berätta. Vad har du hunnit lära dig så här långt? Även om det kanske bara är att nej, men jag har inte hunnit lära mig mer än det här och det här. Ja, men det är ju jätteintressant. Vad har du lärt dig om det? Så att man helt enkelt är aktiv och visar att man är nyfiken. Och då tror jag för de allra flesta så förstärker du det här beteendet. För det får en koppling till att du formar då en relation med en annan människa. Andra saker som verkar vara mer eller mindre allmän förstärkande och som tycks vara kopplade till sådana här grundläggande behov, det är att vi får känna oss kompetent och duktig. Att vi faktiskt gör framsteg, att vi lär oss nya saker och att när det handlar om lärande, att hitta olika sätt där man får så att säga synliggöra sitt lärande, sin progress genom att man dokumenterar den på olika sätt. Kanske få visa upp den för andra och se det här är för de framsteg som jag har gjort. Och den tredje det är att vi får känna någon form av valfrihet eller autonomi i lärandet. Att jag känner att jag har en möjlighet att själv påverka lite grann formerna för mitt lärande och kanske när jag ska lära mig och delvis lite grann vad jag ska lära mig. Så att jag inte känner att lärandet är någonting jag är påtvingad någon annan, utan jag har ett visst utrymme själv att välja vad jag ska lära mig. Och i takt med att jag faktiskt då lär mig att uppvisa nya kunskaper, att jag får det förstärkt genom att jag får ytterligare återkoppling på att jag kan då ytterligare liksom välja nya vägar att gå framåt, så att säga. Så att det här med kompetens, samhörighet eller goda relationer och frihet, autonomi, det är sånt där som man kan ha med sig i åtanke när man ska försöka förstärka andra människors beteende. Och att komma ihåg att försöka göra det, liksom finnas där och göra det i nära anslutning till beteendet.
Och det här ligger både hos den enskilda individen och i individens omgivning då, antar jag.
Ja, absolut. Omgivningen har ju en extremt viktig betydelse för att påverka beteenden hos den enskilda individen. Man kan ju säga att omgivningen utgör ju individens konsekvenssystem. Och Det här är ju någonting som kan vara också en ganska jobbig insikt, för att om jag till exempel är del i en dysfunktionell relation med min partner eller med min kollega eller med min chef och jag tycker att han eller hon beter sig som på ett sätt som jag inte tycker är önskvärt, då behöver jag också någonstans förstå att ja, men jag är också en del av den här personens konsekvenssystem, så att det finns möjligen någonting i mitt beteende som faktiskt vidmakthåller den här personens dysfunktionella beteenden. Och det jag behöver göra då är att börja titta på vad är det jag gör som eventuellt förstärker de här dysfunktionella beteendena. Och vad finns det hos mig som kanske gör att jag fortsätter att förstärka de här dysfunktionella beteendena? Det kanske är att det är för mig förstärkande att slippa ta tag i de här beteendena, för då slipper jag ett obehag. Så att det är jätteviktigt att förstå att vi är varandras konsekvenssystem, och ska vi kunna göra förändringar i vårt eget eller andras beteende, så behöver vi vara medveten om hur omgivningen påverkar oss själva och hur vi är en del av de andra personernas omgivning.
Man brukar ju säga att man kan inte ändra på andra, men jag kan ändra på mig själv så att andra måste ändra sig.
Exakt. Det är en livsvisdom som är så sann, men ändå så himla svår att leva efter många gånger.
Du, en sista grej som man jämför lärandet med träning inom idrott. Så idrottsmän brukar ju sätta upp mycket mål och delmål. Hur viktigt är målsättande för lärande, och hur förhåller sig det till motivation?
Målsättningsbiten är, kan man säga, den är en inbyggd del. Det går nästan inte att prata om motivation utan att prata om mål, för att vilket beteende du än uppvisar är på ett eller annat sätt målinriktat. Du behöver inte vara jättemedveten om vilka målen är, men bara det faktum att du agerar för att erhålla önskvärda konsekvenser är ju i sig att du agerar för att nå någon form av mål. Och sen kan man ju då jobba mer systematiskt med mål för att faktiskt försöka påverka beteenden hos sig själv och andra. Och då ser man att mål har, om du jobbar med dem på rätt sätt, en möjlighet att påverka ditt beteende i större utsträckning än om du inte hade liksom gjort den här medvetna processen att formulera mål. Och då är det ju viktigt att ha i åtanke vissa saker. Det ena är ju att målet, så att säga, ska kännas meningsfullt och engagerande. Det ska för dig bara kännas personligen relevant att jobba mot och nå det här målet. Ett annat är att målet bör vara tydligt, det vill säga för dig ska det stå ganska klart för vad innebär det att nå respektive inte nå det här målet. Och för att du ska kunna hålla det tydligt så behöver du kanske ha en idé om hur ska du kunna utvärdera hur du ligger till i förhållande till det här målet. Och går det kanske att mäta, eller kan vi hitta andra sätt att kvalitativt bedöma måluppfyllelse? Det är viktigt att målen då inte blir för många till antalet, för då blir det otydligt. Och det är viktigt att målet kanske inte ligger allt för långt fram i tiden, utan att jag jobbar med mer kortsiktiga mål. Kanske med vad ska jag försöka åstadkomma idag eller på kommande möte eller under den här veckan. Och inte tror att de här målen som ligger 2 år bort i tiden kommer vara tillräckliga. Det tredje är att det är viktigt att de är svåra och utmanande, så att jag redan från början förstår att här behöver jag anstränga mig om jag ska kunna göra progress eller nå de här målen. Och forskningen visar till och med att de bästa målen som har störst inverkan på våra ansträngningar och vårt beteende, det är mål som är så pass svåra så att vi regelbundet misslyckas att nå dem. Så att det här ligger ju då en paradox, för vi vill å ena sidan nå målen, men vi behöver också formulera mål som har en inneboende risk att vi inte når målen för att det ska ha maximal inverkan på vårt beteende. Och så slutligen det enskilt kanske viktigaste, och som oftast tyvärr glöms bort. Vi tror att det räcker gott med att formulera målen, och så tar vi alldeles för lite vikt vid uppföljning av progress mot målen och utvärdering och reflektion kring grad av måluppfyllelse och vad vi kan lära ut av det. Och uppföljningen är, skulle jag säga, egentligen det första vi bör komma överens om. Hur ska jag följa upp mina mål och min målprogress? Och därefter kan jag börja formulera målen i sig. För det är mer än fördubblar effekten av mål om du har en bra uppföljning.
Och utan mål är det svårt att få en återkoppling också och veta hur man ska gå vidare.
Absolut, så att de hänger ju verkligen ihop. Men det är ett ganska vanligt misstag man gör, att man formulerar mål. Men sen blir det lite jobbigt och tråkigt att ta sig den här tiden att systematiskt verkligen titta på hur har det gått för mig nu och vad har jag lärt mig så här långt och vilka eventuella justeringar behöver jag göra? Behöver jag revidera målet som sådant eller behöver jag revidera strategin? Och det finns en nyligen utkommen metaanalys på så kallade after action reviews som egentligen är ett sätt att jobba med mål och uppföljning. Som påvisar genomsnittseffekter i team- och arbetsgrupper på upp till 30-40% på hur väl de här grupperna presterar när man gör det här jämfört med om man inte gör det. Och det påvisar ganska tydligt effekten av att jobba med mål och uppföljning kontinuerligt. Och om du jämför snitteffekten på att bara formulera tydliga utmanande mål men där du inte har en bra form för uppföljning, så ser man att snitteffekten är kanske någonstans runt 10-15%. Så att det blir en ganska stor skillnad när du kompletterar mål med ett bra format för uppföljning.
Nu ska jag försöka tillämpa allt det här som du har sagt på mina spanska studier till att börja med, så får vi se hur det går.
Jag önskar dig varmt lycka till i det. Jag har gjort samma projekt faktiskt och jag påbörjade på någon studiecirkel lite spanska undervisning när jag var i 20-årsåldern. Och jag gick på en kvällskurs vid ett tillfälle och sen gick jag aldrig tillbaka. Så länge höll min motivation. Så jag hoppas att det går bättre för dig, Ulf.
Du ska tack så mycket.
Tack själv, Ulf.
Vad skiljer ett lärande samtal från ett vanligt samtal? Människors handlande påverkas av hur de uppfattar och tolkar situationer som de befinner sig i och vilket handlingsutrymme som de upplever att de har. Upplevelsen är viktig och för att ett samtal ska bli lärande bör det ges utrymme för ett fritt tankeutbyte kring den. Vi har alla olika erfarenheter som format vårt sätt att uppleva och förhålla oss till vår omvärld. Vi upplever oss själva som normala. Vår självbild är ofta normen för hur människor bör tycka och handla. I en dialog möts dessa olikheter och det är inte alltid så lätt att tillsammans nå ett klimat där olika synpunkter kan få komma till tals och respekteras. Författaren Richard D. Lewis har uttryckt det så här: det finns få länder i världen där människor inte tror i djupet av deras hjärtan att de är de bästa eller åtminstone de mest intelligenta eller åtminstone är normala. Det innebär inte att lärande samtal inom en organisation är helt förutsättningslösa. Det finns uppdrag, värdegrunder och uppsatta mål som är viktiga förutsättningar som vi måste förhålla oss och anpassa oss till. Inom dessa ramar bör vi forma en kultur där vi bidrar till att utveckla vår kompetens och därmed vår verksamhet. Om vi som individer styrs till att tänka det som någon annan, en chef eller en lärare, redan tänkt eller sett, fråntas vi en viktig del av lärandet. Det är med andra ord inte säkert eller ens sannolikt att den som lär uppfattar och bedömer upplevelsen på samma sätt som andra, eftersom referensramarna är delvis olika. Vinsten är när de olika perspektiven tillsammans bidrar till lösningar, där helheten är större än summan av de enskilda delarna. Det var allt innehåll i det här avsnittet av SLA-podden. Vi återkommer om några veckor och då kommer det handla om hur man gör en vinnande utbildning. Så tack för mig och begränsa inte dina utmaningar utan utmana det som begränsar dig.